Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Oy, oy, oy!
Jag ska säga er en sak. Att på Sveriges Radio finns det en, så att säga, inofficiell sanning. Att Sveriges Radio inte kan göra publikevenemang i Malmö för vi drar inte folk. Det här får vi nog säga att det är falskt. Alltså, vilken publik! Välkomna hit och hej ni som sitter där uppe! Underbart! Här ska det alltså handla om amerikansk politik. Det här är USA-podden och vi kör i Malmö. Och det är fantastiskt att vara i Malmö och se dessa människor. För er som lyssnar på radio eller podd så är det fullt här nere på själva kongressgolvet. Och sen finns det liksom en läktare, om ni tänker en fotbolls-VM-arena längst upp. De här lite billigare platserna som numera ändå kostar 50 000. Där sitter också folk. Det är faktiskt underbart. Och här på scen sitter folk. Roger Wilson förstås. Hej.
Hallå, hallå.
Sen tänkte vi, vem är kändast i hela Malmö? Heidi Avellan från Sydsvenskan. Så vi bjöd hit henne. Och sen tänkte vi, vem kan mest om USA men som inte längre bor i USA utan har valt Paris? Jo, författaren och journalisten Martin Jelin. Ginna är som ni vet på semester, men vår korrespondent Simon Isaksson sitter på ett hotellrum i Los Angeles. Hallå Simon.
Hallå, hej hej. Kul.
Ikväll så har jag tänkt att vi ska prata om president Donald Trumps svaghet för maskulinitet. Om hans ålder, om hans mående och om landet USAs mående. Vi ska också höra hur det går för demokraterna som ju verkligen måste man nog konstatera har suttit på avbytarbänken det här ett och ett halvt året som Donald Trump har varit tillbaka. Och apropå fotbollstermer så ska vi förstås, eftersom Simon Isaksson i Los Angeles, prata om Irans första VM-match i natt var flipp eller flopp rent politiskt. Sportsligt, Simon, blev det 2-2.
Mm, det stämmer. Men politiskt så var det kanske ännu mer spännande.
Mm. Men jag tänkte att vi ska börja med det riktigt dyngtunga ämnet, nämligen Iran. Så har vi det överstökat och går till det lite mer lättsamma sen. Ett Iranavtal, Roger, detta har vi pratat om sen kriget i princip inleddes. Donald Trump har sagt 40 gånger, tror jag, att kriget är över. Nu verkar det som att det nog ändå finns ett slags avtal. Vad vet vi?
Ja, någon form av överenskommelse ska redan ha signerats elektroniskt då, men på fredag så är det meningen att det ska ske en ordentlig signering då. J.D. Vance är den som skickas från USA. Det är väl i Schweiz, tror jag, för mig som det hela ska ske. Så det finns någon form av överenskommelse, men väldigt oklart vad den innehåller egentligen. Och det är ju, som vi har vant oss vid när det gäller den här konflikten med Iran, lite olika versioner av vad förhandlingarna innehåller beroende på om det är USA eller Iran som säger vad som händer. Och från USAs sida så har det väldigt viktigt att trycka på att Hormuzsundet ska öppnas för trafik typ omgående och att Iran då ska avsäger sig alla planer att någonsin skaffa kärnvapen. Men om man från Irans sida vill haka in lite mer i detaljer, till exempel möjligheten att få tillgång till frysta ekonomiska medel i utlandet, kanske ta någon form av avgift, om inte tull, av de fartyg som passerar Hormuzsundet. Iran behöver pengar snabbt. Och där märker man att det finns lite diskrepans. Men det som avtalats är att 60 dagar ska det vara vapenvila, och då ska man försöka reda ut alla de här små detaljerna som man fortfarande då inte har kommit så långt. Det är under de förhandlingar som faktiskt pågått under en längre tid. Och som en joker i det här så finns ju Israel och Israels offensiv i Libanon. Israel omfattas också av det här fredsavtalet, i alla fall om man frågar Iran. Iran menar att man till och med har fått löften om att Israel ska dra sig ut ur Libanon, något som Israel inte riktigt verkar vara med på. Vi har ju sett att när det börjar dra ihop sig till ett fredsavtal mellan USA och Iran, så har det också hänt flera gånger att just Israel har gjort en ny offensiv. Så vi får väl se vad som händer. Och jag menar, även om man nu skriver under det här, vapenvilan nu har ju varit enormt bräcklig. Många har sagt att det inte ens är en vapenvila. Så vad kommer att hända efter fredagens undertecknande? Det är ju väldigt ovisst.
Heidi Avellan, det har ju mer och mer blivit så i det här kriget att det hela har kommit att handla om Hormuzsundet, som har varit helt centralt. Iran tog på något sätt världsekonomin som gisslan och sa app, det här är stängt nu, ser ni. Men nu säger Trump att nu ska det öppna och olja ska flöda ut över världen. Men hur ska man kunna kontrollera att det hålls öppet, att det inte är minerat? Det finns ganska många hinder på vägen.
Det finns en räcka hinder på vägen, som du säger. Skulle det öppna, om det blir som du säger nu, att man på fredag faktiskt undertecknar och att ett avtal på något vis träder i kraft. Det är ju också lite oklart vad det här avtalet egentligen är, men någon slags överenskommelse i alla fall. Då har man minor. Om de här 60 dagarna, de ska dels få avtalets detaljer på plats, men det ska också röjas minor, man ska säkra en sjöfart. Och nu är det ju så här att som du säger, Iran har kunnat ta hela världen som gisslan. Vilket ju en snabb blick på kartan från början kunde kanske ha sagt att det här ligger lite i tangentens riktning. Men om Iran är med på det här och om man röjer minor, då är frågan sen vad som händer. Alltså, det här är i allas intresse att man skyddar sjöfarten. Så nu är de allierade redo att träda till hjälp, det här som Trump har talat om hela tiden. Bland annat den här Charles de Gaulle, hangarfartyget som var tidigare här i våras i Malmö. Många av er kanske såg den här. Ligger i trakten och kan vara med och skydda. Britterna har lovat att vara med och skydda detta. Det finns naturligtvis amerikansk marin på plats som också kan trygga det här, men det är ett väldigt, väldigt skört avtal fortfarande, och geografin ser ut som den gör, så jag vill se det här avtalet i verkligheten träda i kraft innan jag tror att det kommer att ske. Och sen så tar det jättelänge innan läget normaliseras och man får ut den här oljan som nu sitter bunkrad på fartyg inne i viken.
Mm. Allt det där handlar ju om oljan, men Simon, Trump har ju flera gånger under det här kriget, eller freden som man själv menar att det har rått då, hotat Iran väldigt kraftfullt med att han ska utplåna hela civilisationen, 90 miljoner människor skulle bort och så vidare. Som jag förstår och läser Trump så fortsätter han lite grann att hota Iran. Är det en bra förhandlingstaktik?
Vi får väl se. Det är hans förhandlingstaktik i alla fall, uppenbarligen. Det är den han har använt gång på gång mot Iran. Direkt nu när han kommunicerade ut att det här avtalet skulle skrivas under och att man var överens, så avslutade han ju det meddelandet på sociala medier. Först skrev han att ingen annan presidentadministration har haft ett så bra förhållande med Iran som han har. Och sen lite senare i den här texten så skrev han att om det här samarbetet misslyckas så finns andra alternativ. Och då kan man ju anta att han menade återigen då militära sådana. Sen har han varit ute nu också när han är i Europa och sagt att det kommer bli förödande konsekvenser för Iran om de inte, eller om det skulle visa sig att de ändå försöker skaffa kärnvapen. Så att det här hotet hela tiden om militärt våld, det ligger ju kvar från Trumps sida hela tiden, vilket också på ett sätt är de är väl ganska öppna med att det också är Trumps taktik. Att det är Trump i slutändan som bestämmer, det är Trump i slutändan som fattar beslut i USA. Det har man ju kommunicerat från Vita huset hela tiden. Och hans stil på något sätt, både som förhandlare och som president, är ju att vara lite oberäknelig hela tiden.
Mm. Ni kanske kommer ihåg, vi alla kommer ihåg hur det såg ut i vintras på gatorna i Teheran. Det såg fruktansvärt ut hur regimen massakrerade mer eller mindre demonstranter där. Och Trump skrev ju då på Truth och lovade att USA och han skulle komma till undsättning för det iranska folket. Och regimskifte var ju någonting som Trump slog på trumman för. Vad hände med det, Martin?
Ja, nej, men det ser inte ut att bli något meningsfullt regimskifte, och det ser inte ut som att egentligen något av de mål som Trump och hans kollegor utropade när kriget började kommer uppnås av de här. Vi får ju se vad avtalet innehåller när det är färdigt, men det verkar rätt osannolikt att någonting blir bättre än det var innan kriget började för USAs del. Däremot kan man väl se hur kriget har ju verkligen skadat Trumps, en ganska väsentlig del av hans kärnväljare som ändå under 10-12 år har hoppats att Trump ska representera en annan utrikespolitik som inte liksom står för de här militära äventyren och hela den liksom America First-falangen av MAGA-högen är ju ganska upprörda över det här kriget. Och så att de inhemska kostnaderna är ju ganska höga, både politiskt och ekonomiskt.
Mm. Hej då.
Alltså det här har ju varit så ohyggligt cyniskt. Det han sa i början var ju att när man talar om regimskifte, det är era händer. Som om ett folk som lever under en hård diktatur sedan decennier skulle ha någon som helst makt att gripa makten för att USA och Israel börjar bomba Iran. Och sen har han ju dessutom menat att ja, men det här regimskiftet, det är ju andra snubbar där nu, jag har goda relationer med dem, som om ett regimskifte hade skett. Det vill säga, man struntar fullkomligt i Irans befolkning som fortsatt har massakrerats under våren.
Mm. Så en av anledningarna som Trump i alla fall anförde var då det här regimskiftet. En annan sak var ju kärnvapen, Roger. Hur kommer det bli nu? Alltså, kommer Iran förhindras att skaffa sig kärnvapen?
Det där tror jag är en del av de fortsatta förhandlingarna. Hur ska det gå till i så fall? Kommer man att vara tillåtna att ha kärnkraft? Kommer man att vara tillåtna att ta fram, alltså att anrika uran som skulle kunna användas i de här kärnkraftsanläggningarna? Vilken typ av kontroller kan man göra? Och vad ska hända med det redan höganrikade uran som finns i Iran? Det där är ju de svåra delarna av det här avtalet, och det har vi inte sett några samstämmiga uppgifter från USA och från Iran kring hur det ska lösas. Det där är den verkliga problematiken, tror jag, och det är där hela avtalet kan falla.
För då hade ju Trump redan förra sommaren så framgångsrikt, sa han ju själv, bombat de anläggningar som fanns.
Mm. Precis, och då hävdade han ju att problemet var helt löst, medan vi nu har fått höra en helt annan version i samband med det här kriget, där han ju då till och med har sagt att det fanns en nära hot om atomvapen som skulle kunna användas mot kanske framförallt Europa. Så att det där är två helt olika versioner som Trump-administrationen fortfarande inte riktigt har fått ihop.
När Obama var president så la han ju ner flera år på att förhandla fram, inte han personligen, men hans stab förhandlade fram ett avtal just om kärnteknikprogrammet i Iran. Det var ju Trump snabb med att riva upp. Och nu, Martin, säger han att han kommer vara ett mycket, mycket bättre avtal. Alltså, vad talar för att det kommer vara ett mycket, mycket bättre avtal?
Nej, men det är ingenting som talar för det. Det är ju, allting talar ju för att det är en utrikespolitisk katastrof för USA och en humanitär katastrof i Iran. Och det har saboterat Trumps trovärdighet inte bara ännu mer bland världsledarna utan även bland hans kärnväljare.
Mm. Simon, en utrikespolitisk katastrof, säger Martin Jelin. Hur ser Trump själv på det?
Alltså, det som Trump kommunicerar just nu är att han på ett framgångsrikt sätt har dels, som han menar själv då, bytt styre i Iran genom att man har tagit ut första ledarskiktet där i början av kriget tillsammans med Israel, och sen då att man har fått till att det sitter människor vid makten nu som förhandlar med USA och för samtal med USA, även om vi har sett att de där samtalen brutit samman många gånger och Trump själv poängterat att han har varit väldigt missnöjd med hur diskussionerna har gått stundtals, så tycker han ändå att det är en framgång att han har fått en person vid styret i Iran, eller några personer som man kan ändå föra diskussioner med och komma fram till exempel då det som vi ser den här veckan. Han tycker också att USA militärt har lyckats visa upp sin styrka genom att slå ut både iranska flottan och flygvapnet och allt det där som han har poängterat många gånger under olika presskonferenser under våren, men som på något sätt också stött på patrull. Hela hans bild att USAs militär har varit överlägsen den iranska och slagit ut iranska hot har ju visat sig inte riktigt stämma då när Iran har kunnat svara på attacker och både attackera amerikanska militärbaser i regionen och även Israel till exempel. Så att Trump ser ju på hela den här våren utåt sett som en lyckad attack där han har fått visa upp amerikansk militär styrka och sin förhandlingstaktik. Men när man frågar vanligt folk och tittar på opinionssiffror och tittar på hur det faktiskt har blivit, så är det ju inte så mycket än som har hänt förutom att Hormuzsundet stängde och nu igen ska öppna då, och USA har använt mycket av sin militär och mycket av sin ammunition och så vidare, utan att man egentligen kan visa för amerikanska folket till vilken nytta.
Vi ska snart lämna Iran. Jag ska bara fråga dig, Heidi, tror du att, alltså det kom ju uppgifter förra veckan var det väl att Trump ska ha skällt ut Netanyahu på telefon och skrikit att Netanyahu är en jävla idiot och sådär. Tror du att Trump missbedömde hur enkelt han skulle kunna kontrollera den israeliska ledaren?
Om det är så att han faktiskt har skällt ut Netanyahu och skrikit att du är en jävla idiot, vilket ju det kanske är sannolikt ändå, eller det är inte helt osannolikt att han kanske skulle göra precis på det sättet, så är det ju ett tecken på att han har missbedömt. Det är ändå svårt att förstå, i likhet med rätt många andra saker i den här soppan, att han kan missbedöma så hårt. Därför att för Netanyahu, vad ligger liksom i spelet för Israel? Jo, att bli av med de Iran-stödda Hamas i Gaza och Hezbollah i Libanon. Och det tänker man ju inte bara sluta upp med bara för att Trump tycker att han har fått till ett avtal. Så ja, han har missbedömt och kommer Israel att vara med på det här avtalet som sägs omfatta Israel? Jag har svårt att se det.
Ni verkar ju dela bedömningen som ganska många andra i världen gör, att det som har kommit ut av det här kriget är att Hormuzsundet öppnar igen som var öppet innan kriget inleddes. Roger, en slutfråga på Iran. Kommer det här avtalet att skrivas under på fredag?
Det är alltid, det känns som att du alltid ställer sådana här frågor till mig som man sen ska kunna spela upp efteråt och säga, hur kunde du ha så fel?
Jag vet, och ni ska veta hur jag använder dem internt.
Men någonting kommer skrivas under på fredag. Hur stor vikt det kommer att ha vet vi inte, och hur länge en vapenvila kan hålla efter att det skrivits under vet vi inte. Hormuzsundet verkar redan till viss del vara öppet. Wall Street Journal har nu liksom rapporterat om att ett skepp har lämnat en iransk hamn och är med transpondern på väg ut. Så det verkar också som att Iran kan få då ett ekonomiskt incitament, att man genast kan börja få in pengar till det här sargade landet. Och det kanske talar för att någonting kommer att hända eftersom det redan har börjat hända.
Mm. Han har ju gjort fred på så många ställen i världen, om vi får tro honom själv. Och i oktober så blev det då det här avtalet om att det blir fred i Gaza. Vad har vi sett sedan dess? Så striderna fortsätter i Gaza, och de här andra frederna är också lite tvivelaktiga. Så jag skulle ju inte sätta mina pengar på det här avtalet, men jag tror ju också det undertecknas säkert på fredag, och sen får vi se om han visslar och går vidare.
Det är viktigt att komma ihåg då att Trump, om det blir krig någonstans där Trump har skipat fred, så har han ju velat räkna även nästa fredsavtal som en fred som han har skipat. Men kanske inte ett helt, men med ett halvt poäng. Så att det finns liksom en alternativ historieskrivning kring fredsavtalet Trump.
Och det är också intressant att börsen verkar ju också köpa den här berättelsen. Mm. Varje gång det blir krig, varje gång Trump gör någonting så faller börsen i USA. Men sen varje de här 40 gångerna som det blir fred så går börsen upp mycket högre än vad den var tidigare. Så att det blir liksom, det återgår till mer optimism än vad det fanns, även fast status quo är sämre än vad det var liksom tidigare. Och det är ju viktigt för Trump att Wall Street är nöjda. Så.
Och det är fint för alla som väljer glädjen.
Mm. Exakt.
Ja. Så på den positiva bogen så går vi över till firandet utav Donald Trumps 80-årsdag. Det ägde rum i söndags och det var stort och rejält i Washington. Och det firades ju framförallt då med det som födelsedagsbarnet Donald Trump gillar allra mest, nämligen MMA-fighter, alltså såna här. Det är väl en blandning mellan olika kampsporter och det utövas mellan två deltagare bokstavligen i en bur. Och ni har säkert sett bilder på de här ganska spektakulära buren som hade byggts upp framför Vita huset då. Simon, du var ju inte i Washington för du var säkert på något flyg någon annanstans. Men alltså, vad har du hört? Hur var partystämningen i huvudstaden?
Det finns ju hur mycket olika reaktioner från det där som helst. Partystämningen såg ut och jag har hört att den var ganska hög ändå bland de som var där. Det var ju smockfullt med folk utanför Vita huset. Den här scenen var ju enormt stor. Det här skedde ju i samband med någon form av åskoväder också. Så att det finns ju bilder från det hela med blixtar som slår ner i bakgrunden. Om det var under själva eventet eller om det var när man hade massa folk där för att testa allting. Men det är ju också så här häftiga bilder som sprids framförallt i MAGA-kretsar nu på den här väldigt maskulina tillställningen som man hade där med män som slogs utanför Vita huset och presidenten tillsammans med massa militärer och soldater som gjorde honör som fanns där. Flygvapnet som flög över, sån där flyover när eventet drog igång, nationalsången som spelades och väldigt många prominenta gäster, däribland Zlatan Ibrahimovic som då missade Sveriges match i Mexiko samtidigt. Sen har det ju kommit mycket kritik mot det där också. Dels hela grejen med att presidenten anordnar ett sånt här event utanför Vita huset har ganska dåliga opinionssiffror. CNN gjorde en sån, kikade på siffrorna och även bland republikaner så var det långt under en majoritet som tyckte att det där var något presidenten borde syssla med. Olika saker som hände under den här galan har också väckt reaktioner. Till exempel att en av vinnarna i sitt segervrål utropade att Michelle Obama är en man. Då väckte det mycket applåder bland i alla fall vissa där, men det har ju blivit en sån sak efteråt som har väckt mycket kritik.
Martin, den här kampsporten då, själva ligan heter väl UFC i USA, men det är MMA-sport som utövas. Alltså, den har ju på något sätt blivit magarörelsens sport.
Ja, det har det blivit och det har väl också blivit en plats där Trump kan möta världsledare och affärsmän från hela världen. Min vän Jonas Kullberg har precis skrivit en bok om det här där han kallar UFC-världen för Trumps safe space. Det är hans liksom trygga rum där han får vara sig själv och där han kan träffa korrupta världsledare och korrupta affärsmän och göra deals. Så att det är liksom nästan som själva sporten pågår i kulissen liksom, medans det är på läktaren som det verkligen händer, det politiska arbetet händer.
Men Roger, jag har en bild att Trump är väldigt svag för maskulinitet. Hur kommer det sig?
Nej, men han vill ju gärna omge sig med starka män och ibland så kan man ju höra honom ge olika komplimanger. Om det är någon riktigt tjusig, vältränad man på presskonferens och så säger han, central casting, säger han då. typ, så det är någon som skulle ha passat i huvudrollen i en film, typ, är det han menar. Och det där har ju blivit lite märklig stämning ibland, absolut. Men UFC är också ett sätt, tänker jag, att bygga den här imagen hos kanske unga män, som ju var så lyckosam i det senaste valet, där Trump ju ville framstå som handlingskraftig, som maskulin, inget genustjafs, det finns bara två kön, män är män, kvinnor är kvinnor, allt det här är konnotationer till de här UFC-arrangemangen, och medan Biden var en vacklande åldring liksom, som han då skulle stå i kontrast till, och då blev ju Trump sammankopplad med den här kampsporten, med de här machomännen, och kunde åka lite snålskjuts på den här hypermaskuliniteten, tror jag. Mm. Och det såg man ju också att många yngre män, även från etniska minoriteter som vanligtvis röstade på demokraterna, fångades av det här och tyckte just att Trump utstrålade styrka. Och det var en del av det här, tror jag, med hans styrka. En annan sak är ju den att han säger som det, brukar också republikanska väljare säga till mig, att de är trötta på det här tjafset, politiker som inte säger vad de menar och som lindar in saker. Och då är den här rakt på sak-attityden, att Trump säger samma sak i offentligheten som han gör på möten, det ser de ju som ett, som någonting som de kan känna förtroende för, medan det här etablissemanget och etablissemangspolitikerna, de är oäkta och kanske också inte tillräckligt mycket män i vissa fall. Mm.
Men Heidi, du har ju följt politik i jättemånga decennier. Svensk, europeisk, amerikansk, all möjlig politik. Alltså det här, den här vurmen och svagheten för det maskulina och det här liksom lite låtsasvåldet. Är det någonting som är speciellt för Trump, eller delar han det med andra ledare i världen?
Alltså, vad ska vi säga? Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk, Alexander Stubb. Det finns rätt många män som har hyfsat med makt utan att ha något av den här manosfärens lite toxiska maskulinitet som Trump odlar. Så nej, man måste ju inte vara sån. Just nu är det olyckligtvis så att vi har de här alfahannarna som verkligen styr världen. Jag tänker mest kanske på Trump och Putin för att göra det enkelt för sig. Med båda såna här som liksom verkligen vill vara hannar och alfahannar och blåsa upp det manliga i sig. Sen kan man ju, jag vet att man ska inte shama folks utseende, men man kan ju diskutera hur maskulin och så stark Trump egentligen är.
Han är också 80.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Jag är inte säker på att han kanske var en riktig MMM-are som yngre heller, men det vet jag inte. Jag bara funderade. Jag kan liksom inte släppa den här tanken att det här landet som har gett oss världen så mycket, alltså forskning och filosofi och film och musik och månfärare och tjogtals med Nobelpristagare. När det här landet ska fira 250 år och när den här fredspresidenten ska fira 80 år, då gör man det med, jag menar, fint sagt kanske gladiatorspel, men på riktigt med slagsmål i presidentens trädgård. Det är stilnivån på det, tycker jag är diskutabel. Mm, mm.
Martin, USA är ju ett land som alltså delvis är byggt på ett slags våldskultur med liksom landerövringar av människor som redan fanns där, med den här rätten att bära vapen som amerikaner håller väldigt högt, och sen det här väldigt utbredda milisväsendet som finns i USA och fortfarande finns där. Vad ser du för band mellan USA och våldskultur?
Ja, nej, men det är ju, jag menar, ju som Heidi sa, så jag menar, när vi närmar oss 250-årsdagen av USA, är det ändå värt att gå tillbaka till 1776 och Monticello, som alla säkert har besökt, Thomas Jeffersons vackra herrgård i Virginia, där han skrev självständighetsförklaringen för 250 år sedan, med de här vackra löftena om alla människors lika värde. Och utanför fönstret när han skrev den här texten så hade han mer än 100 förslavade människor. Och han skrev själv under piskstraff mot 12-åriga pojkar och Ett helt ofattbart våld pågick liksom 10 meter från skrivbordet där han artikulerade de här vackra löftena. Så det är ju liksom USAs hela dilemma, hela berättelse i 250 år har ju varit den här paradoxen. Det fråntar inte det radikala frihetliga löftet som föddes med självständighetsförklaringen, men den skrevs samtidigt som det var ett brutalt slavsamhälle. Och det här tog inte slut med slaveriet. Lynchningarna pågick i flera decennier efter det och var liksom folklig underhållning. Det kom fler personer som sitter i det här rummet just nu när små byar i amerikanska södern ordnade lynchningar utanför stadshuset. Liksom. Det var inte någonting som skedde i skuggan, utan det var den stora folkliga underhållningen i början av 1900-talet i USA. Och se folk bli lamlastade och torterade till döds. Så att det är såklart att det här är en del av landets DNA, en del av landets kulturella arv och tradition. Den här liksom våldsfetischen lever kvar idag. Så det finns en liksom väldigt kuslig logik i att Trump liksom väljer att fira den på just det här sättet. Och Trump som dessutom då har liksom dyrkar Andrew Jackson och liksom de mest brutala av de 10 amerikanska presidenter som själva var slavägare. Så Trump är både ett avbrott från en massa fina traditioner i USA, men också en kontinuitet med det här våldsarvet.
Mm. Alltså, Martin sa att det finns en logik i att Trump ordnar just en sån här kampsportsgala framför Vita huset på 250-årsdagen. Jag måste ändå fråga dig, Roger, det här som Simon berättade om då Josh Hockett, tror jag han hette, som vann den här UFC-galan. Och när han då blev intervjuad på gräsplanen av världens största poddar Joe Rogan. När han då skriker det här, Michelle Obama is a man, am I right America? Det finns någon logik i det också med konspirationstänkandet som har blivit så utbrett i USA.
Just den där grejen är ju som någonting som många säger, alltså just bland många amerikaner. Det där är ju en myt som sprids, felaktig myt som spridits väldigt mycket. Och jag vet att Ginna berättade någon gång när hon skulle intervjua några söta tanter som satt längst fram på något sådant här republikanskt evenemang, och de började också dra de här historierna och skrattade förtjust. Så det här är ju någonting som är utbrett. Men just den här MMA-brottaren, hans image, enligt, jag har läst en del kulturartiklar om detta under de senaste dygnen, hans image är tydligen att vara en MAGA person. Och han har gjort liknande uttalanden om andra kvinnor, som han också sagt varit män tidigare, och han har någon sorts poesistund, och det är då han framför visdomar som det här då efter matcherna när han har vunnit. Men han är också just den här högljudda, inte supersmarta men tar mycket plats mannen som MAGA-männen ibland kan framstå som. Men det fanns många, tycker jag, bottnar i hela det här arrangemanget. Som att det fanns, att det var ett VIP-arrangemang där biljetterna kostade hur mycket pengar som helst. Där det satt tech-miljonärer som var med och bekostade arrangemanget. Att Dana White, som är chef för UFC, har tajta band med Donald Trump och också en av dem som tjänar pengar på det här arrangemanget och som också får fördelar förstås av Donald Trumps exponering på de här arrangemangen. Och sen finns det ett gratis evenemang utanför där pöbeln får stå och titta på storbilds-tv. Alltså det fanns ju många berättelser om Trumps USA i det här arrangemanget som är, och det gör det ju superspännande att se ur många, många olika vinklar, inte bara maskuliniteten utan också korruptionen, den här nya ekonomiska oligarkklassen som finns och som har goda kontakter med Trump. Och det hymlas ju inte med det, utan här fanns det att se under en och samma kväll.
Okej, om vi går över då till själva åldern på födelsedagsbarnet. Ingen president har varit äldre när han har svurit in än just Donald Trump, och i söndags fyllde han då 80. Simon, Trump är ju en president som tycker mycket om att berätta om sina hälsokontroller. Hur mår president Trump?
Ja, han går ju på ganska många hälsokontroller också. Jag har hört folk från Vita huset som förklarar det med att han tycker om att se så bra resultat, så han går flera gånger för att se det ofta. Men apropå den här UFC-galan utanför Vita huset, där blev ju också bland Trump-kritiker fokus på Trumps hälsa återigen. Det känns som att Trump-kritiker har naglat fast sig vid att Trump somnar eller ser ut att somna vid olika tillfällen. Till exempel under den väldigt spännande basketfinalen i New York när han var på Madison Square Garden och tog mycket plats och uppmärksamhet. Finns det klipp när han sitter och sover? Det ser ut också att finnas sådana klipp från den här UFC Fighter-galan där han sitter helt orörd och tittar neråt. Och i något senare skede har man en keps på honom istället, för han hade inte keps på sig först. Och då ser man inte lika mycket att han blundar då när han har kepsen för. Men så att det där att han hela tiden somnar och verkar trött får ju folk att spekulera kring att någonting är fel. Och dessutom då så har vi de här blåmärkena på händerna som sminkas över regelbundet, dyker de upp. Den gamla förklaringen från Vita huset var ju att det var för att han skakade mycket hand. Jag tror att man inte längre använder sig av den förklaringen, men jag har inte riktigt heller sett någon ny. Och då spekuleras ju om det är mediciner till exempel han får då som gör att han får sådana blåmärken. Och han har svullna fotleder, han har utslag då kring nacken och han själv tycker att han mår toppen och att han klarar de här medicinska testerna och dementtesterna som han har gjort också, medan andra funderar på om det är dags att lämna över makten till någon annan. Framförallt på vänstersidan tycker man ju det, men även en del högljudda MAGA eller tidigare MAGA-personer börjar också känna att Trump är lite stapplig liksom.
Mm. Hej, det är ju någonting som händer oss alla, att vi blir äldre. Alltså inte ens Trump kan ju faktiskt värja sig mot tidens gång. Men tycker du när du ser Trump att det här märks på något sätt?
Alltså man kan ju säga att är du 80 och har ett hyfsat stressat jobb, ganska mycket att göra, i alla fall i princip, så tär det på dig och då blir man trött. Men uppriktigt sagt så ser det ju ut som att oavsett om han är sjuk eller bara gammal så börjar det närma sig en gräns när han kanske inte riktigt kan göra sitt jobb. Och det är ju det som är det olyckliga här. Det är ju inte så att någon egentligen behöver hans diagnoser, utan man behöver bara se att han kan fungera i rollen som hela den fria världens ledare. Det är inte ett litet uppdrag. Mm. Och mycket talar ju för att han inte fixar det längre.
Men Roger, vi såg ju alla hur Biden åldrades väldigt, väldigt snabbt under sin tid i Vita huset. Alltså Trump är ju ändå ute, han pratar med journalister jättemycket. Han är ju otroligt aktiv, inte minst på sociala medier. Alltså, ser du några liknande tecken som hos Biden?
Nej, så går inte riktigt att jämföra. Jag tycker inte att Trump är i Biden-klass, eller har ju som, om man har problem med sitt åldrande så ser det inte likadant ut. Problemet med Biden var ju att han nästan inte exponerades alls för medierna, medan Trump ju kan sitta i timmar och prata med journalister eller bjuder in till de här regeringsmötena där alla berättar hur bra han är. Och det kan jag förstå att han också blir lite trött och uttråkad på i längden och kanske vilar ögonen lite grann. Nej, men vi har en exponering av en president som inte jag vet om vi någonsin haft i modern tid, med tillgänglighet, synlighet och förstås en utsatthet också. Framförallt om vi har en president som också gjort sig känd för att sova extremt lite och extremt få timmar på natten. Vi har de här Truth Social-posterna som smattrar in mitt i natten, om det är han själv eller en medhjälpare som skickar iväg dem. Troligtvis en medhjälpare, men någon har gett klart kanske sent. Men myten byggs ju också på en president som aldrig sover, som behöver lite sömn och som är ute och springer hela tiden. Och man kan ju tänka sig att om man inte sköter sömnen, då hade jag nog också blivit lite trött efter ett tag. Så att jämförelsen haltar lite grann, eftersom Biden just skyddades av sitt team så otroligt mycket att vi nästan inte ens såg presskonferenser med honom. Och han hade ju mycket större problem med att ens tala, att han liksom, rösten blev svagare och svagare, meningarna, man satt och höll andan lite grann om man skulle slutföra meningen eller inte ibland. Trump har ju inte det problemet. Trump går däremot på någon sorts autopilot och säger ju samma saker om och om igen, ibland oavsett vad han blir tillfrågad. Det har jag tänkt mycket på, vad som händer i en hjärna som orkar med också att säga samma sak. Till exempel om förra, om valet som han förlorade, att han inte förlorade det. Och säger samma sak om det, ibland flera gånger om dagen. Exakt samma historier. Jag kan ju förstå att man har olika sådana här spår som man går in på som politiker och drar. Men vad händer med en hjärna som bara upprepar sig så mycket och inte ser några problem med det? Han har hållit på med det där i 6 år nu eller någonting.
Mm. Alltså Martin Jelin, hur ser du på åldern hos amerikanska presidenter? Jag menar, gör det någonting, till exempel med synen på förtroendet för politiker när USA nu har 2 så pass gamla presidenter efter varandra?
Ja, jag menar, för USAs fiender så är det ju en dröm. Jag menar, Kina har lagt 2 decennier på att försöka etablera den här berättelsen om USA som ett förlegat land som är på dekis, och Trump förkroppsligar ju allt som de, den karikatyren av USA som de har försökt etablera i världen under väldigt lång tid. Men det är väl också, om vi ska knyta ihop med vårt tidigare samtalsämne, så jag pratade tidigare idag med en italiensk forskare som studerar liksom kulturen, hur kultur påverkar äldre människor och hur berikande det är för äldre människor att ägna sig åt kultur och liksom saker som stimulerar dem och hur det kan förlänga deras liv i många år. Och kanske är det så att den här UFC-passionen helt enkelt har den effekten på Trump, så att han kan hålla sig alert lite längre än vad en annan 80-åring skulle kunna göra. För att han har sin passionerade hobby där han kan liksom få träffa likasinnade, och Mark Zuckerberg kommer fram och boxas lite lekfullt på honom. Så det kanske gör att han är piggare än en vanlig 80-åring, trots hans diet och trots hans hårda livsstil i övrigt.
De här 2 presidenterna är ju också en del av ett politiskt system där folk kanske också sitter för länge på sina poster i kongressen. Och där är ju ett skräckexempel, till exempel då Dianne Feinstein som satt ju från San Francisco, som satt för Kalifornien och som hade någon sorts närtidsdemens. Hon hade inget närtidsminne i stort sett. Och skulle ändå inte avsättas eller avgå och ersättas, utan satt i stort sett till hon dog, tror jag. Så det är ju fler som inte lämnar sina poster i tid. Mm. Och det kanske också var därför som Biden-kritiken tystades från politiskt håll. För det finns ju ganska många politiker där i kongressen som borde kanske också känna kroppen och hjärnan och säga tack och hej.
Ja, men Trump uppvisar i alla fall väldigt mycket energi tidvis, tycker jag nog ändå. Men någonting som inte mår så bra, det är ju Trumps opinionssiffror, Roger. Alltså den här försommaren har det ju kommit mätning på mätning som visar rekorddåliga siffror för presidenten. Vad är det för siffror han får?
Det kom faktiskt en som de har samlat in nu bara de senaste dagarna, och då kan vi säga att från ett bottenläge som var kanske i mitten av maj, runt den 18 maj, så har det ändå gått stadigt lite bättre för Trump när det gäller såna approval ratings där folk säger han gör sitt jobb bra, han gör inte sitt jobb bra. Nu är de 36% som säger han gör sitt jobb bra, 62% som säger han gör inte sitt jobb bra. Men han gick alltså upp 1% bara efter det senaste löftet om ett fredsavtal med Iran. Så då kan man ju se, och även liksom förtroendet för ekonomin gick försiktigt uppåt. Så att någonstans visar ju trenden just nu att det ändå från väldigt dåliga siffror ändå är på väg uppåt. Han ligger fortfarande sämre än vad Biden gjorde vid den här tiden i hans presidentskap.
Och det är absolut... ett fredsavtal om dagen så är han på 100 vid årsskiftet.
Ja, men jag tänker liksom, det här är ändå, om det ändå var 40:e gången han lovade ett fredsavtal och det ändå gick upp 1%, så tänker jag att om det faktiskt blir ett fredsavtal så kan vi ju se ytterligare förbättringar. Mm.
Det är klart att amerikanerna bryr sig om de här fredsavtalen i någon mening. Att USA ska vara världspolis, använda jättemycket pengar och också offra liv för en massa strider ute i världen. Jag förstår att man är emot det, men det som jag gissar att är bakom de här siffrorna mycket, mycket mer, det är ju hur man har det på riktigt, hemma. Vad kostar saker? Har jag råd att bo? Har jag råd att äta? Att åka bil? Oljan har blivit dyrare där också. Det är ju en chock naturligtvis i ett land som bara lever av och på olja. Så även om ekonomin har gått lite upp, men det är ju lite som Martin säger här, att börsen tar små glädjeskutt varje gång det händer oväntade saker. En vanlig amerikan har det väldigt, väldigt tufft, och det är ju det vi kan läsa i de här siffrorna.
Men Simon, du ägnar åt det här dagligen. Alltså, vad är det amerikanska väljare är så missnöjda med?
De amerikanska väljare, som vi är inne på, de vill ha mer pengar i fickan liksom, i slutändan. Och då kan man ju titta på vad det finns för olika dyra kostnader i landet som gör att man inte har så mycket pengar i fickan. Och då finns det ju allt från det där som är väldigt speciellt i USA, men till exempel dyr sjukvård och sjukförsäkringar eller mediciner som kostar pengar. Det är ju inte helt ovanligt i USA att man går i personlig konkurs för att man har skulder på grund av sjukdom. Du har utbildningar som kostar mycket pengar, och du har bostäder och räntor på lån som är höga, och bostäder som är dyra, och hyror som är väldigt höga och så vidare. Så att det är de här vardagliga sakerna som kostar mycket pengar som folk gärna vill få ner på något sätt. Det är ingen som vill att det ska bli dyrare att gå till doktorn, eller att det ska bli ännu dyrare att bo någonstans, utan lösningen på hur man ska få det bli billigare, det där finns olika tankar och idéer när det kommer till liksom politiken i USA. Men folk vill att livet ska bli enklare och billigare. Och lägger vi då till att dessutom då bränslepriserna gått upp och matpriserna som stack iväg under covid-pandemin inte riktigt har gått ner så mycket som Trump lovade. Och dessutom ser vi senaste inflationssiffrorna som pekar på att inflationen på grund av Irankriget går upp igen nu, vilket i sin tur skulle kunna leda till att räntorna höjs för att bekämpa inflationen, och det blir dyrare, ännu dyrare räntor och lån och bostäder och så vidare. Det är den där spiralen och känslan av att ingenting någonsin blir billigare, utan allting hela tiden nu så blir lite dyrare hela tiden, som gör att folk är missnöjda egentligen oavsett vem som styr landet. Mm. Men nu är det Trump som har lovat låga räntor, lägre inflation, billigare mat, lägre olje- och bränslepriser, inga nya krig, och allt det där har blivit liksom motsatt under våren.
Martin, du har ju som sagt flyttat från USA till Paris, men du var tillbaka i USA för någon månad eller två sen. Hur uppfattade du att liksom stämningarna var gentemot Trump då?
Ja, nej, men det var ju, dels var jag i New York, som ju förstås är ett eget kapitel, men där är det ju förstås unisont motstånd mot Trump. Fanns ju ändå prognoser efter förra valet där Trump gjorde vissa framsteg i vissa delar av New York, att han skulle liksom sakta men säkert göra det till en swing state igen och sådär. Men det märks det verkligen inga tecken på. Men jag var också ute i en villaförort i New Jersey där knapp majoritet röstade på Trump, och där tycker jag det intressanta var väl framförallt att livet också tuffar på något sätt. Liksom den övre medelklassen i USA försöker framförallt kanske bara undvika att prata om Trump, vilket är dels ett tecken på att liksom, trots hans fruktansvärt auktoritära styre, så har han liksom inte lyckats tränga sig in i de liksom mellanmänskliga relationerna. Det har inte liksom förändrat själva vardagskulturen i en liksom typisk amerikansk suburb. Sådär. Men det finns också liksom problem med det, som är att liksom folk kanske undviker att prata om de här problemen. De undviker att prata om de faktiska konsekvenserna, och liksom det finns en undvikande kultur under den här perioden som skiljer sig från första gången Trump var president, då folk verkligen konfronterade de här problemen på ett annat sätt, och liksom, det var en annan typ av protester och det, alltså, jag märkte också på båda platserna och även i de andra liksom, samtal jag har med min fru amerikaner, vi har liksom dagligen kontakt med amerikaner, liksom, en otrolig cynism när det gäller protester. Alltså det, man tror inte längre på att en miljon människor går ut och tågar på gatorna och det kommer leda till förändring. Mm. Så att oppositionen letar efter liksom nya metoder för att visa sitt motstånd, och man har inte riktigt hittat dem än. Men det finns väldigt mycket frustration, och som Simon sa så liksom inte bara bland liberala enklaver utan i liksom små, alltså om man tittar på opinionssiffrorna där Trump har tappat mest är ju bland män på landsbygden, liksom, kärnväljarna som inte har sett just liksom, inflationen gå ner och liksom, som trodde att, som kanske inte är jätte övertygade om liksom MAGA-doktrinen, men som bara ville ha liksom billigare bensin och inte fått det. Så där finns det en väldigt bred frustration, och där tror jag det finns en outnyttjad potential för oppositionen.
Men bara knyt ihop det här, Roger. Bryr sig Trump om siffrorna då? Jag menar, han själv ska ju inte ställa upp igen, för det kan han inte.
Han säger ju själv att han inte bryr sig om till exempel bensinpriset. Han säger ju själv att han älskar inflationen när någon försöker ställa honom liksom till svars för det som har hänt. Han är ju lite, som jag säkert sagt innan, lite som mannen som gör vad som faller honom in. Och det gäller också när han genomför sin politik. Men det är ju tydligt att det inte är så här han vill bli ihågkommen. Man kan ju inte bara bygga monument över sig själv också strunta i sina väljare om man nu vill bli ihågkommen och älskad i efterhand. Och han är också så allt mer hårt pressad av politikerna i kongressen som ju måste bli omvalda, och möjligheterna då att republikanerna eventuellt skulle kunna förlora bägge kamrarna i kongressen, vilket gör att Trump inte kan genomföra kanske någon av sin politik de närmsta 2 åren. Så det är klart att han är pressad även om han försöker låtsas att han inte är det, och det är ju också säkert därför vi har ett fredsavtal som eventuellt skrivs under på fredag.
Hörrni, publiken, ni är så väluppfostrade och sitter så stilla och fint. Jag undrar om ni skulle kunna bete er lite vildare en liten stund. Jag skulle vilja att ni använder era röster helt enkelt. Vi var ute, jag och Roger och Idna var ute på en liten turné. Simon var med också, men på länk då också. På en 10-årsturné tidigare i vårvintras. Och då gjorde jag opinionsundersökningar på olika platser i Sverige då med publiken. Så jag skulle vilja se lite hur vi ligger till, om någonting har förändrats i opinionen. Och det går till så att ni ska få avgöra vem som blir republikanernas presidentkandidat 2028. Okej, då har vi 3 namn. Och vi hade en tydlig vinnare kan man säga i både Göteborg, Stockholm och Umeå. De här 3 namnen då, vem kommer bli republikanernas kandidat? Donald Trump själv som väljer att hänga sig kvar, eller utrikesminister Marco Rubio som varit i ropet mycket nu, eller vicepresidenten J.D. Vance. Alla ni som tror att det blir Donald Trump, ni skriker ja nu. Ja, var några stycken. Och ni som tror att det blir utrikesminister Marco Rubio skriker ja nu.
Ja!
Och ni som tror att det blir J.D. Vance skriker ja nu.
Ja!
Alltså här ser vi ett skifte. Mycket intressant, Roger, eller hur?
Men tiden har gått också, tänker jag. Och Marco Rubio har flyttat fram sina positioner. Ja. För jag har för mig att det var J.D. Vance.
Absolut,
när vi var
det var tydligt J.D. Vance. Ja. Men nu har Malmö avgjort att det blir alltså Marco Rubio. Och med så här många, som vi säger på Ekot, det är statistiskt säkerställt underlag. Så att det här gills för något.
Det är dock inte amerikanska väljare.
Det är inte så viktigt, tycker jag.
Nej, okej. Okay,
hörrni, vi har pratat mycket om Trump nu. Jag tänker att vi ska dra lite om demokraterna, de som jag sa har suttit på avbytarbänken. De är ju internt enormt splittrade. De har väldigt lågt förtroende hos väljarna och de har inget tydligt ledarskap. Roger, var det en rättvis sammanfattning?
Ja, eller vänta. Ja, det är väl så det är fortfarande faktiskt, även om liksom kampen mellan centrister och vänsterfalangen inom partiet har blivit allt tydligare nu i olika primärval och sådär. Och då börjar det ändå öppna upp sig olika alternativ för vart det demokratiska partiet kan eventuellt vara på väg.
Men hej, det tycker jag ändå att erfarenhet från länder i världen har visat att det är ganska svårt att bedriva opposition mot en populist. Men jag undrar ändå, hur kan de vara så dåliga?
Och det tänker du att jag plockar ur hatten, önskar att jag kunde. Det är faktiskt häpnadsväckande. Alltså, dels så är det ju detta med att ta sig an populismen. Det är svårt. Det är inte bara att man har en populist som president, utan att MAGA är så dominerande. Det är ett annat är ju att medielandskapet i USA är så extremt polariserat. Det är svårt att få till liksom debatter över linjerna så här. Sen tror jag att demokraterna fortfarande är väldigt stukade över förra valet. Alltså att det blev så himla dåligt att hålla fast vid Biden väldigt, väldigt länge och sen inte stå upp bakom Kamala Harris tillräckligt mycket och överraskas av en, jag menar, ganska övertygande ändå att folket valde Trump. Det är ganska mycket att hantera på en gång. Och så är det ju också det här med amerikanska partier. De är inte riktigt som partier här, att man har en ledning och en idé och så fixar man igång det. Utan den här breda rörelsen, det finns en energi i det, säkert Roger, som du säger, att man åtminstone liksom börjar, när idéer börjar brottas med varandra, då händer det någonting, men man har inte riktigt tid med det.
Men Martin, när man tittar på det demokratiska partiet nu, det pågår ju primärval då där man ska sålla fram kandidater till höstens kongressval. Alltså påfallande ofta, när det går bra, när det väcks engagemang, så är det vänsterdemokrater, vänsterkandidater som det går bra för. Varför väljer inte bara demokraterna att gå vänsterut då?
Nej, men det är en bra fråga. När jag bodde i USA brukade jag med jämna mellanrum hör av mig till David Frum, som är tidigare ex-republikan, stark Trump-kritiker. Och han brukar alltid säga att Republicans fear their base and Democrats hate their base. Republikanerna är rädda för sina kärnväljare, demokraterna hatar sina kärnväljare. Och det är inte bara en liksom partikulturell grej, utan det finns en förklaring till det i hur det amerikanska politiska systemet har utvecklats de senaste 30-40 åren, med pengarnas inflytande, med liksom företagens inflytande, med den helt otyglade kampanjfinansieringen som finns idag, sedan Högsta domstolen har möjliggjort för den. Och det innebär att liksom, det går att göra uppror inom republikanerna, som Trump var ett exempel på, så länge man tillfredsställer liksom näringslivet. Problemet med demokraterna är att de som utmanar demokraternas partietablissemang utmanar också partiets relation till näringslivet och till liksom pengarna. Och då blir det stopp. Liksom. Det är liksom ingen konspiration, utan det är så det amerikanska systemet är byggt. Och det gör att de här vänsterupproren hela tiden täms, och det finns dessutom en liksom, man är liksom livrädda också för, man är fast i någon slags som Tony Blair liksom idé om att man vinner alltid val genom att närma sig oppositionen, liksom, inte genom att erbjuda ett solklart alternativ. Liksom. Mm. Det är en liksom 90-tals idé som republikanerna har kommit väldigt långt ifrån. Liksom. Mm. De har reformerats. De flesta kanske inte är så glada över det skiftet, men de liksom lämnade Bushs politik bakom sig och omfamnade Trumps populism. Den typen av uppror i demokraterna har hela tiden kuvats. Mm. Och det betyder inte att liksom Bernie Sanders skulle ha varit en bättre kandidat. Men det har skapat en fruktansvärd frustration bland kärnväljarna, bland de mest engagerade progressiva aktivisterna och de kandidater som faktiskt kan liksom mobilisera folk och nå ut bortom de redan övertygade. Liksom. Mm. Sen finns det ju vissa exempel ändå nu på kandidater som kanske överbygger den liksom höger-vänster-konflikten, liksom, som vi säkert kommer att prata om, med liksom Plattner och Tallarico, som liksom är i någon mån populister men också tilltalar liksom högerväljare och mittenväljare, och kulturellt står någon helt annanstans än liksom Mamdani och Alexandria Ocasio-Cortez och Bernie. Liksom. Så att det finns små tecken på att många i partiet förstår att det behövs något annat än liksom en välkammad mittendemokrat. Men partiledningen är fortfarande väldigt mycket fast i ett förlegat tänkande.
Vi ska återkomma till lite name-dropping. Men först bara Simon, alltså det är som sagt mellanårsval i höst. Det är jätteviktigt. Det är ett val om vilka som ska styra i kongressen. Vad kommer demokraterna gå till val på? Vad är deras frågor?
Men jag tycker att det är intressant, alltså dels att det är mellanårsval. Jag tycker att det också har gjort att demokraterna ändå, man märker att de har tagit ett steg framåt när det kommer till att ta plats. Alltså första året 2025 med Trump som president så var det väldigt tydligt att det saknades liksom ett ledarskick inom demokraterna och att det egentligen inte pågick så mycket runt om i städerna heller, vare sig särskilda protester mot Trump eller kandidater som tog stor plats. Men de har ju kommit nu då med Mamdani i New York först och sen andra namn som vi nämnde där, och Tallarico och Plattner i Maine och i Texas som väcker mycket energi lokalt. Så på det sättet så har ju ändå det börjat komma utmanare till Trump, om än inte på riksnivå. Där får vi vänta även kanske tills det finns någon form av presidentrace och någon presidentkandidat. Men frågorna som de som är populära driver just nu, jag skulle säga att det finns två stycken som är ett genomgående då på den här populära vänsterkanten där man samtidigt försöker attrahera Trump-väljare. Och det är dels att vara tuffare mot miljardärer, att beskatta miljardärer mycket hårdare så man kan använda de pengarna istället till folket. Och en sak som man vill använda pengarna till är då Medicare for all, alltså det utvidgade statliga sjukvårdsförsäkringen som finns för äldre till hela folket. Så att, ja, en amerikansk modell på kostnadsfri sjukvård då till allmänheten.
Mm. Det har förekommit lite namn här nu, men till exempel, alltså, vi kan ju prata då lite om Graham Plattner och James Tallarico. Vi gör detta lite kort, för vi vet i amerikansk politik, de här kan vara borta om ett år. Och då har vi ägnat en massa tid åt de här människorna som vi hade kunnat lägga på lite grann peppa för ett svenskt VM-guld.
Och jag har ett namn till också som kanske är borta redan ännu tidigare som jag gärna vill lansera.
Vem vill du prata om? Själv!
Ja, men jag tänker på Abdul El-Sayed som är en omtvistad senatkandidat i Michigan och som just är en av de här Medicare for All-politikerna. Han är muslim, han har också just gjort vårdfrågan till sin. Han har redan drabbats av några stycken skandaler, det har läckt ut en inspelning där han sitter och pratar om hur man ska förhålla sig till då att USA hade dödat ledaren för Iran eftersom det finns mycket muslimer i Michigan. Hur skulle man liksom formulera sig så att man inte skulle stöta sig med dem? Och det finns också kritik för att han inte jobbat så mycket som läkare trots att han då kallar sig för doktor, men det finns redovisat tidigare. Men han är en sån där, du vet, när man ser som försöker göra sig bra på Instagram och försöker just stå för någonting annat än de här etablissemangspolitikerna.
Och vad heter han igen?
Abdul El-Sayed.
Okej, okay, då ska vi komma ihåg honom.
Men ska vi också säga, en sån som då också många demokrater är livrädda för att han då skulle kunna skrämma bort mittenväljare eftersom till exempel bara för att han är muslim och på det sättet inte är en safe kandidat i den här vågmästardelstaten.
Mm. En som jag vet att du har träffat innan du lämnade USA är ju James Tallarico nere i Texas som det pratas väldigt mycket om. Berätta vem han är, mer än att han är väldigt ung.
Ja, nej, men han är ju rising star som jag tror. Jag skulle tro, det är alltid riskabelt att göra prognoser, men jag skulle tro att vi kommer att prata om honom även nästa år. Det var min sista reportageresa i USA faktiskt innan jag flydde fältet, var i Texas. Då var jag på liksom State Capitol i Austin och alla liksom flockades kring den här personen som jag aldrig hört talas om. Det var för 2 år sedan. Och jag gick fram och pratade med honom och han var så där som många amerikaner är, inte minst politiker. Man kan bara stoppa fram en mikrofon och de bara levererar så här 4 minuter helt perfekt, så här, improviserad talking points eller one-liners. Men det speciella med Tallarico är ju att han är väldigt ung, men han kommer från en liksom arbetarbakgrund, en kristen familj, och kan prata om kristendom som är väldigt viktigt i Texas liksom, på ett sätt som jag tror faktiskt väldigt få demokrater har lyckats göra på länge. Alltså, det finns ju många demokrater som liksom, ah, men visst, vi går i kyrkan och Trump är inte riktigt kristen liksom. Men Tallarico är liksom, kommer från den kulturen och liksom har en otrolig trovärdighet när han liksom slänger ur sig ett bibelcitat och vänder det mot liksom republikansk politik och liksom omfamnar liksom en humanitär och en ganska radikalt progressiv omfördelningspolitik och sjukvård för alla liksom. Men gör det med liksom Jesus som budbärare istället för de traditionella berättelser vi brukar få från demokraterna. Han har liksom lyckats skära igenom en massa av de här tvära liksom vallgravarna som uppdelar amerikansk politik och verkar lyckas. Ja, men han vann primärvalet.
Och han siktar på en senatsplats.
Ja, men han leder knappt i flera mätningar. Mm. Det finns faktiskt en genuin chans för honom att vinna. Mm. Och det tror jag för att han är inte den här liksom elitskoledemokraten som folk i Texas känner förakt för. Utan han kan genuint uttrycka sig på ett sätt som man uttrycker sig på landsbygden i Texas. På småkyrkorna i Texas.
Vad sitter du och viftar om?
Nej, jag tycker det är intressant att vi pratar om maskulinitetsideal. Ja. Att liksom det sättet man försöker bekämpa Tallarico på. Mm. Det är att man liksom man morfar en bild som ser ut som Alexandria Ocasio-Cortez. Man försöker prata om att
man har ifrågasatt att
man säger att han inte äter kött, vilket han gör. Men också man försöker få honom att framstå som en transperson som man ifrågasätter hans maskulinitet. Det är bara lite intressant med tanke på det vi pratade om innan.
Heidi, har du någon politiker på demokratiska sidan som du har lite koll på?
Det är så här att så fort någon sticker ut så händer ju detta. Så fort jag hinner lära mig den här personen så morfar någon en bild och så är den väck. Så jag tänker så här att efter mellanårsvalet så börjar jag hålla koll. Sen när det närmar sig så vad som har sållats bort behöver jag inte lära mig.
Nej. Okej. Okay. Alltså jag tänkte att vi ändå ska avrunda med fotbolls-VM. Det kan ha skinit igenom att jag är intresserad. Det här delar jag med få i den här podden, men Simon delar i alla fall mitt intresse.
Simon har inte sett så här glad ut som han gör idag på väldigt, alltså på hela sin period som korre skulle jag säga.
Nej,
det här VM:et har betytt mycket för honom. Det är en ny tändning på gång.
Ja, och Roger, alltså, igår när vi mässades så sa du att du förstod Zlatan att han valde den här MMA-matchen hos Trump framför att åka på Sverige-Tunisien i Mexiko.
Ja. För att det evenemanget, där skrevs ändå historia på ett, ursäkta ni som gillar fotboll, men först matchen i ett gruppspel. Ja, i alla fall, där skrevs historia. Det var ett nytt kapitel i Trump, ett nytt kapitel i amerikansk presidentskap. Och eftersom jag är kulturjournalist, så många kulturartiklar som redan skrivits om det här, där man tagit upp det här med gladiatorspel som du var inne på, Heidi, eller man pratat om det som en bild av så Trumps syn på politik, att det handlar om att få sin motståndare på fall och ge sig fullständigt, eller bara det här klassamhället som visades upp. Så det där kanske ändå var lite mer matnyttigt än en...
Du tänker att Zlatan var där ur liksom sociologiskt intresse?
Jag tänker att Zlatan förstod var historia blev skriven.
Men alltså, Sveriges 5-1-seger där är ju den största premiärsegern för Sverige i ett VM, så det är ju också historiskt.
Ja, ja. Simon, nu när vi har fått de här expertkommentarerna om fotbolls-VM så kan väl du och jag ta ett snack. Du är ju i LA just nu och du var ju på plats då inne på arenan när Iran spelade sin första match i natt mot Nya Zeeland. 2-2, resultatet i sig kanske inte är så jätteintressant, men hur var det runt omkring?
Alltså det är en otroligt speciell match i det här VM:et. Oavsett om man är intresserad av fotboll eller inte så är den intressant för att det finns så mycket politik här. Iran spelar i Los Angeles. Först och främst är det nästan som hemmaplan för Iran när man tittar på balansen på läktaren. Det var drygt 70 000 på läktaren och det var ju nästan alla kände sig som var iranier, och det är för att i Los Angeles så bor det mellan 500 till 800 000 tror jag, exiliranier. Världens största iranska befolkning utanför Iran finns i den här staden. Men den här exiliranska befolkningen är ju inte så förtjusta i iranska regimen. Och den här matchen har ju kantats av protester inför, där folk har velat ta med den flagga som användes innan revolutionen 1979 i Iran, när shahen fortfarande styrde, den med lejonet och solen, som en protest mot regimen. FIFA har sagt nej, Iran har inte velat det här, men många trotsade då FIFAs förbud och tog in den här flaggan ändå. Jag pratade med en kvinna som sydde om sina kläder så att hon under kjolen kunde ha 35 stycken sådana här flaggor och dela ut när hon var inne på läktaren. Folk som stoppade in den i sina tjocktröjor, folk som hade iranska vanliga matchtröjan med den officiella symbolen på, men som man hade tejpat över eller strykit över och ersatt då med en påklistrad variant av den gamla flaggan. Kepsar, t-shirts, alltså det var hela läktaren blev till det som FIFA och Iran inte ville, någon form av visuell protest mot regimen. Mm. Sen med de här symbolerna. Sen under själva matchens gång så fanns det vissa som var lite mer radikala då och vägrade fira och så vidare när Iran gjorde mål. Och någon som jag pratade med hejade till och med på Nya Zeeland för att man inte ville unna regimen en vinst. Men de allra flesta på läktarna, när matchen väl blåste igång efter att man buat ut nationalsången, men när matchen väl blåstes igång, då hejade man på laget och blev väldigt glad när Iran ändå gjorde vår kriteringsmål. Mm.
Martin, kritiker av det här fotbolls-VM:et har ju menat att det här kan liksom bara bli en PR-triumf för Donald Trump. Men är det så?
Ja, men alla, nästan VMs historia går ju tillbaka till, det har ofta varit despoter och diktatorer och auktoritära regimer som har haft VM, och FIFA har alltid varit korrupta. Så det här är inte första gången som vi har det här scenariot. Jag tror inte att det kommer bli någon PR-succé för Trump. Jag tror att hans förtroendesiffror i Europa är ju runt 70-80% negativa i de flesta länder. Att han syns lite, skaka hand med några fotbollsspelare eller statschefer kommer inte förändra det. Alltså hela den här internationalistiska idén som ändå uppstår under OS, under fotbolls-VM, den är väldigt långt ifrån vad Trump signalerar. Mm. Så att jag har svårt att tro att det kommer bli en PR-succé för honom. Mm.
Heidi, av det här, det har ju pratats mycket politiska vinklar på det här VM:et. Är det någon särskild som intresserar dig?
Ja, det som Simon nu beskriver. Iran är ju väldigt, väldigt intressant. Också det hur laget mobbas, inte får bo, måste resa långa vägar och kämpa på i hettan är ju intressant. Men framförallt exiliraniernas mottagande och hur ett land i krig, eller kanske efter fredag i fred med USA, hanteras är ju jätteintressant att se.
Simon, som de tabelltuggare vi är så vet vi att om USA och Iran slutar tvåa i sina respektive grupper, då finns det ju en möjlighet att de ställs mot varandra i en 16-delsfinal. Mm. Alltså hur skulle den matchen bli? Alltså hur laddat skulle det vara?
Det skulle dessutom vara i Dallas, tror jag, dagen innan 4th of July i så fall. Det skulle bli en sån där match som... Det skulle bli VMs största match i USA för amerikaner. De kommer inte gå till VM-final och så vidare. Så att VM-finalen kommer inte bli särskilt uppmärksammad i USA. Men den här matchen skulle verkligen bli det på mycket mer... På bredare front än bland de som är fotbollsintresserade. Det är också intressant det här med... att det var, jag vet inte, 50-60 000 i alla fall iranier som var missnöjda med, mot iranska regimen på matchen i LA igår. För det blir också en påminnelse för Trump att diasporan i USA förväntar sig regimskifte fortfarande i Iran. De är ju inte nöjda med, apropå det vi pratade om där i början, de tycker ju inte att det räcker med ett fredsavtal och att nuvarande styret får vara kvar. Utan de vill ju se att USA ska göra Iran till någon form av demokrati igen. Och något sånt här avtal då med Iran, det skulle ju kunna göra Trump mer populär kanske i sina egna kretsar, i MAGA-kretsarna som vill att krig ska avslutas. Men han skulle nog tappa mycket stöd i den här diasporan. Jag har ju följt dem vid lite olika tillfällen under våren här, och i Dallas, CPAC, den stora konservativa konferensen, då var det många av de här exiliranierna som var där med MAGA-kepsar och Trump-t-shirts. Igår såg jag typ en Trump-flagga i publiken, så att han har blivit, han har, bara av det jag själv ser så har hans stöd bland exiliranerna blivit lite mer svalt.
Mm. Då är vår tid ute. Jag vill bara ställa slutfråga till Roger. Hur långt går Sverige i VM?
Tillräckligt.
Tillräckligt. Ja, det var all analys vi hade från USA-podden. Tack Simon Isaksson som var i Los Angeles. Roger Wilson, Martin Jelin, författare och journalist, Heidi Avelani från Sydsvenskan, Anna Roxvall var producent och teknik fanns det fullt nere i hörnet. Jag heter Sara Stenman. Tack för att ni kom!